Hej på er. Vad roligt att få vara här. Och tack för inbjudan att få dela något med er här idag och få umgås. Jag känner en del av er. Min fru Andrea känner fler. Hon var faktiskt med här i Skogsråkyrkan under 8 år. Och det var faktiskt här vi gifte oss. Sommaren 2016. Och jag ser flera här som var med och förgyllde vår dag och liksom även var med och hjälpte till väldigt mycket. Marie speciellt kämpade dagen innan. Och tack än en gång allihopa. Andrea köpte raketer från Kina som vi sprängde av här i kyrkan. Sådana där med glitter. Och jag såg glitter uppe på korset här 4 år efteråt. Det glimmade till när man kom i dörröppningen här. Och jag tror jag dammsög i 2 timmar här. Och var tvungen att tömma den. Jag hoppas inte den gick sönder, får ni se till. Det är kanske ingen som kommer ihåg det, men nu är nog allt borta då. Så... Men Lorenz nämnde lite om församlingen. Förresten, hur många av er har sett den här filmen Jesus Revolution? Som talar om hur det startar en hel del faktiskt. En kompis som kan historien mycket bättre än vad jag. Så att filmen är väldigt autentisk då. Det enda är att han, pastor Chuck Smith, där var mycket yngre i verkligheten. Så att, men något som slog mig när jag såg filmen, det var när han, Lonnie Frisbee, den här frälsta hippien, kom hem till Chuck Smith och sa att, han sa så här, jag kollade faktiskt quoten från filmen, men det var något som grep mig väldigt mycket då. Och sa han så här att, jag vet att vi måste verka vara ganska konstiga. Alltså människorna i hippierörelsen då. Men om du tittar lite djupare. Om du tittar med kärlek. Så kommer du se en grupp ungdomar som söker efter alla de rätta sakerna. Men bara på alla fel ställen då. Att de bara jagar i lögnaktiga saker så här då. Och något som slog mig där är att jag undrar hur mycket liksom idag vi ser av konstigheterna som människorna håller på med som faktiskt djupast sett är ett sökande också då. Det var något som slog mig väldigt starkt då. Och en del säger faktiskt tycker att det finns en mycket större öppenhet idag för evangeliet. Inte mina kollegor då, men det är en del som tycker att det har börjat bli mer öppet då. Människor söker och det är väldigt spännande. Så låt oss, och jag vet att ni ber här också, så låt oss liksom be för att hur vi kan möta människor i framöver då. Och så. Och jag vet ju att ni gör fantastiska saker här och jag har faktiskt blivit väldigt inspirerad hur ni försöker liksom med olika aktiviteter nå ut till människor och få bra samtal och så. Så det är underbart. Och vår lilla grupp har alltid haft en stark vision om en ny väckelse. Att Gud ska göra något nytt i den här staden. Det är något som liksom bara levt igenom i svårigheter och så här. Något som vi har blivit väldigt uppmuntrade av då. Tack. Så att det är väldigt spännande. Och liksom idag finns det ju massor av människor som är väldigt oroliga, förvirrade skulle jag säga liksom. För det händer så mycket i världen och folk undrar vad det är som håller på att hända liksom. För alla vet ju här att galenskapen har ju verkligen multiplicerats den sista tiden och jag tror inte vi är så drabbade av det här kanske som nere i Europa då, men det är helt galet alltså. Men det är nog där många kommer vända om, tror jag. Och kolla här, världen vi lever i är i mörker. Och liksom bara det faktum att vi tittar på nyheterna och ser människors blod, det är fruktansvärt. Vi ser en värld som hatar varandra på grund av nationalitet och hudfärg och så. Och det verkar inte ha någon ände liksom. Vi ser en värld som vill ha sin egen moral, som inte vill ta ansvar för det den gör, som inte vill ta ansvar inför Gud, som helst bara vill ha nöjen faktiskt. Och mänskligheten blir påtvingad mycket av detta genom media och annat. Och visst, människor gör ju sina egna val, men de inser inte att det finns ett mörker bakom scenen som inspirerar dem. Och många kristna blir också påverkade av allt detta. Och Paulus säger ju i Efesierbrevet 6 att vi strider ju inte mot kött och blod utan mot furstarna, de här fallna änglarna och så vidare. Och nu är inte detta något som vi ska gå och fokusera på då. Vi ska fokusera på Jesus, men vi måste ju ändå vara medvetna om att vi befinner oss i en andlig strid då. Och den här striden utkämpas i människans tankar. En strid om tankar. Och mycket av galenskapen när vi ser det då beror just på detta då. Och vad dessa fallna änglar ytterst krigar emot, det är ju Jesu Kristi fullbordade verk på korset. Så alltså de försöker få människor att antingen ignorera, lägga till eller dra bort från hans fullbordade verk. Och vi som kristna behöver ju ständigt påminnas om vad han har gjort för oss. Så jag tänkte faktiskt idag läsa ett stycke från korsfästelsen och tala om några av bilderna som vi får där. Och kom ihåg att vi kommer aldrig få en större demonstration av hans kärlek än när han gick igenom allt det här grymma för oss. Och jag kommer läsa från Markus evangeliet kapitel 15, vers 25-39 då. Låt mig bara be lite fort. Fader, jag tackar dig. Jag ber att du talar starkt till oss och hjälp mig att tala, Herre. Jag ber att du smörjer allting och att vi får se dig och din enorma kärlek till oss, Herre. I Jesu namn. Innan vi går in i texten så vill jag bara sammanfatta vad som har hänt de sista timmarna. Jesus har varit i Getsemane där han övervann den slutliga kampen om att gå till korset för att ta itu med mänsklighetens synd. Han var skräckslagen och i sin förtvivlan så vet han bara sjönk ner på marken och ropade högt under tårar. Det står att hans svett blev som blodsdroppar. Och personligen så tror jag han fick något som kallas för hematohidrosis, ett tillstånd som kan uppstå vid extrem stress och ångest och sånt. Det stora mängder stresshormoner liksom får mindre blodkärl att bara spricka och blandas med svetten. Så det finns dokumenterat då. Men det är ganska ovanligt. Och i sin oerhörda ångest vädjade han till fadern att få slippa den här bägaren, det kommande lidandet då. Om det var möjligt, men låt din vilja ske, sa han till fadern. Och tänk hur känsloladdat det här måste ha varit. Fadern kunde bara låtit världen gå upp i rök och startat om en annan frälsningsplan, eller hur? Han kunde skona sin enda son som han älskar mer än någon av oss älskat sina barn. Ändå förblir han tyst. Varför? Jo, därför så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Sen arresterades Jesus och vid de religiösa rättegångarna så förklarades han skyldig till hädelse av det stora rådet, de religiösa då. Och i den religiösa världen så skulle han stenats till döds. Men romarna hade ju tagit bort judarnas rätt att avrätta människor. Och det var ju därför de förde fram honom inför Pontius Pilatus, prefekten där då, och den civila domstolen, som blev den andra fasen av rättegången. Och där försökte de få honom skyldig till förräderi mot Caesar då. Den rättegången började i Pilatus palats, men han hittar inget brott som leder till dödsstraff, så han överlämnar honom till Herodes. Herodes ville se ett mirakel, men Jesus svarar inte, så de hånar honom och skickar tillbaka honom till Pilatus då. Och Jesus fick gå igenom fruktansvärda saker i den här processen. Alltså romarna hade en term för tortyr som hette supplicium, som betydde att man nästan dödade någon. När judarna bestraffade någon så slog de med stavar och då blödde det också. Men de skulle piska 39 gånger. Paulus sa ju att av judarna har jag 5 gånger fått 40 rapp minus 1. Och det här grundades på Mose lag då, som sa att man bara fick ge 40 slag, och så drog de bort ett för att vara säkra på att de inte slog för mycket och överträda lagen då. Romarna däremot, de hade inga begränsningar och kunde piska någon hundratals gånger. Och de som utförde de här bestraffningarna kallades för lictors. Och dessa var soldater som var specialutbildade i tortyr. Och när det var dags så kläddes offret av. Så Jesus var naken. Soldaterna band fast hans händer om en påle så här. Och sen ställde de sig på varsin sida för att alternera rappen då. Romarnas piskor var ganska korta och hade 3-9 läderremmar som man fäste olika föremål i. Det kunde vara metallvikter, djurben och krokar som rev sönder kroppen bara. Fruktansvärt. Så ibland när de var klara, så det finns dokumentation på det här, men kroppen kunde öppnas upp så du såg inre organ och ben och allting då. Och romerska soldater var grymma, utan tvekan var de extra brutala mot Herren. Nu visste ju inte de att han skulle dö för hela världen då, men det var ändå en andlig aspekt av det som gjorde att det här drevs på väldigt mycket då. Så att, och det kanske var det som var förklaringen också, att Jesus inte överlevde så länge som många brukade göra på korset, just för han blev så svårt misshandlad innan då. Nu gav han ju sitt liv, så att, men det kan ändå vara en aspekt naturligt sett på det då. Så föreställ dig vad som hände när soldaterna piskade hans rygg, skinkor och lår. Och förstå att Jesus kunde ha dött nu. Men han höll sig vid liv ända till korset. Så gisslingen han blev utsatt för var fruktansvärt brutal. Jag har faktiskt en bok, nu vet jag inte, ni har några läkare här i församlingen, men jag har faktiskt en bok som heter En läkares syn på korsfästelsen av Jesus Kristus. Det är alltså en läkare sätter hans tillstånd i perspektiv i en modern medicinsk kontext då. Och jag ramlade nästan av stolen när jag läste den här. Det var fruktansvärt starkt. Sen förde de in Jesus på innergården, eller pretoriet står det i Bibeln, som förmodligen var Antonioborgen. Och de samlade ihop hela vaktstyrkan, står det där. Och grundordet tyder på att den här styrkan var cirka 600 soldater då. Och de får ju höra att vi har en jude här som påstår att han är deras kung. Och ni kan leka med honom ett tag innan vi korsfäster honom. De hade för vana att slå dem, gissla dem innan man korsfäster dem. och förstår att de hatade judar som var så envis och aldrig gav vika för Rom. Förstår också att romerska soldater inte hade några som helst problem med grymhet. Så när de förde fram den här unge killen som påstod sig vara judarnas kung, då klädde de honom i en purpurmantel och vred ihop en törnekrona och satte den på honom. Man tror att den här törnkronan gjordes av en växt som heter Palliurus, som har 2-3 centimeter långa taggar. Jag kanske inte borde nämna allt det här, men jag vill ändå ge en bild på hur det såg ut i verkligheten och den Jesus gick igenom för oss. Och så. Och sen började de hälsa honom: leve judarnas kung. De slog honom i huvudet med en käpp. Och det här står i Markus precis innan korsfästelsen då. Föreställ er smärtan när alla dessa taggar slogs in genom vävnader och nerver ända ner till skallbenet. Fruktansvärt. Och tänk på de mängder blod som liksom rann ner på hans kropp och in i ögonen som redan var så förtärda av gråt och svett och så här då. Det står också att de spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. Alla de här verben är skrivna i imperfekt form, vilket betyder att detta pågick då. Matteus tillägger att han stack käppen i hans högra hand och böjde knä inför honom och hånade honom. Så vad som hände i den här leken, det var att hundratals soldater kom fram till Jesus en efter en och sa: leve judarnas kung. Sen tog de käppen ur hans hand, slog honom i huvudet med käppen och spottade på honom. Sen böjde de knä och hånade honom och satte tillbaka käppen i hans hand. En efter en, hundratals gånger. Konungarnas konung och herrarnas herre, den allsmäktige guden i mänsklig kropp, brutaliserad bortom vad vi kan föreställa oss. 700 år tidigare cirka profeterade Jesaja att många blev skräckslagna över att se honom. Hans ansikte var så vanställt att han inte längre såg ut som en man. Och efter detta tog de av honom purpurmanteln och klädde honom i hans egna kläder. Sen förde de ut honom för att korsfästas. Och nu börjar jag läsa från Markus 15, vers 25 då. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelse mot honom stod det skrivet: judarnas kung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Nu har inte jag med vers 28 i min översättning här, som ofta finns med. Och där står det i alla fall att då uppfylldes skriftordet som säger: han blev räknad bland överträdare. Fast det står både i Lukas och Jesaja då. De som gick förbi honom hånade honom och skakade på huvudet och sa: ha, du som river ner templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv och kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade översteprästerna och de skriftlärde honom och sa till varandra: andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset så att vi får se det och tro. Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom. Vid 6:e timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det här är arameiska då. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde det och sa: hör, han ropar på Elia. En av dem sprang och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sa: vänta så får vi se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst, och det var här han ropade att det var fullbordat, och det stod till mig i Markus. Och sen gav han upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, sa han, den mannen var verkligen Guds son. Så vi får den här bilden av korset som är uppdelad i två tidsperioder. Från tredje till sjätte timman, som är 9-12 på förmiddagen cirka. Då är han fortfarande i människors händer. Där ser vi hur de fortsätter att håna honom och så vidare. Från sjätte till nionde timmen, 12-15, då är han i faderns händer, i mörker. Där får vi inte se vad som händer. Men det är då han dricker bägaren som han bad att få slippa när han var i Getsemane. Vi får höra Eloi, Eloi, lema sabachthani, men vi får inte se något. Men utan tvekan så bjuder Gud in oss att titta på den här kullen med de tre korsen. Alltså när Herren gav högtiderna till det forntida Israel så undervisade han. Och under påsken i Egypten så var ju judarna tvungna att slakta sitt eget lamm. Och sen strök de blodet på båda dörrposterna och så överliggaren då. Vilket gav en bild av ett kors. Och det finns mer liknelser från den här händelsen, men det är det jag tänker på nu. Så liknelsen fanns redan där. Och nu ger han oss den här bilden som varar för evigt. Den här kullen med tre kors där Jesus hänger i mitten. Idag är det ganska vanligt att man romantiserar korset och korsfästelsen. Men den här avrättningsmetoden, den var så grym att romerska medborgare fick inte ens straffas på det sättet. Det var inte ens passande för medborgare att tala om det här. Eftersom det var det mest förnedrande sättet någon kunde dö på. Det var bara kriminella som blev korsfästa. Och eftersom Jesus blev straffad i vårt ställe så blev han korsfäst som en kriminell. Eftersom vi är kriminella som har brutit mot Guds lagar. För Romarbrevet 3 säger att alla syndat saknar härligheten från Gud. Vi är alla så. Men man måste synden vara i Guds ögon eftersom det krävdes en sån förnedring av Kristus för att försona oss med honom. Han betalade ett pris som inte vi kan förstå fullt ut förrän vi träffar honom. Höjden på de här korsen varierade, men oftast så var de inte mycket högre än din egna längd. Och troligtvis så hängde Jesus på den högre varianten eftersom han säger att nu får han komma ner från korset så att vi får se det och tro. Och samtliga evangelier berättar om rövarna som korsfästes på hans högra och vänstra sida. Och utan tvekan så var det Pilatus som låg bakom detta för att ge igen på judarna. Och han visste att det var på grund av avundsjuka som de förde fram Jesus till honom då. Och eftersom de inte kunde få honom korsfäst för hädelse så hittade han ju på civila anklagelser och sa att han förbjuder att man betalar skatt till kejsaren. Det står i Lukas då. Pilatus fru sa till honom att inte ha något med den där rättfärdige mannen att göra. Och Pilatus själv sa att jag finner honom inte skyldig till något brott. Och när judarna trots detta börjar pressa honom och skriker korsfäst, då blev han naturligtvis irriterad på dem. För han visste att han var tvungen att lugna ner folket då. Så han frågade dem, ska jag korsfästa er kung? Och då svarade översteprästerna, vi har ingen annan kung än kejsaren. Så det verkar som att Pilatus ger igen på judarna och sätter Jesus på det högre korset och sätter upp en skylt där det står judarnas kung. Och Johannes säger att texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska så att alla skulle se det, du vet. Och översteprästerna blev så arga så att de krävde att Pilatus skulle ändra texten till att han har sagt att han är judarnas kung. Men då sa Pilatus, no way, det har jag skrivit liksom. Och utan tvekan så ger han också igen genom att sätta en rövare på varje sida om Jesus som skulle föreställa hans tjänare. Du vet, det var ju ett hån då. Och det fanns mycket folk runt omkring här. Du har kvinnorna som ger smärtstillande vin med galla till de som korsfästes. Och romarna som är där. Det finns minst 4 soldater vid själva korsen eftersom Johannes berättar att soldaterna delar upp Jesus kläder i 4 delar, en för varje soldat då. Men det kan ha varit 4 soldater vid varje kors då. Officeren som står framför Jesus var något som kallas för centurion. De brukar leda 80 män. Så förmodligen fanns det fler soldater. Och korsfästelse var inget för romerska soldater som var så vana att se grymhet. Och så förmodligen så led allihopa av posttraumatisk stress utan att veta vad det var. Och detta var specialutbildade korsfästare som dessutom spelar lott om hans kläder. Så det här var inget som påverkade dem särskilt mycket då. När man ser på helheten här. Och vers 29 här i Markus säger att det som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa, ha, du som rev ner templet och bygger upp det på 3 dagar. Och det var inte det Jesus sa. Han sa, riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Och han talade om sin kropp. Står ju i Johannes 2 då. Och sen i vers 30 här i Markus säger de, fräls dig själv och kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade översteprästerna och de skriftlärda honom. Och det står att han sa det här till varandra. Därför i sin värdighet skulle de aldrig någonsin tala med någon som hängde på ett kors. De var för fina för det. Så de talar sins emellan när de hånar Jesus. Andra har han frälst. Sig själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset så att vi får se det och tro. Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom. Idag ser vi ju hånande överallt. Men här är någon som har blivit slagen till oigenkännlighet. De har piskat honom, de har korsfäst honom. Så det finns en ofattbar grymhet här. Men de flesta bryr sig inte. Andra känner sig hjälplösa. Här är de religiösa ledarna som hånar och förlöjliga Gud som hänger på korset. Och den stora ironin i allt detta är att han räknades som en förbrytare. Men det Gud säger mitt i allt detta, det är att mitt ord går i uppfyllelse. De hånar honom och säger, kolla han som ska förstöra templet och bygga upp det på 3 dagar. Det ironiska är att de förstör det riktiga templet som han kommer resa upp på 3:e dagen. Alltså att han uppstod från de döda på 3:e dagen. Och i den här scenen så hänger han på korset med en tjuv på varje sida. Och det står som sagt med i alla 4 evangelierna. Och därmed så vill verkligen Gud att vi skulle se detta, förstår ni? Det finns många vittnesbörd från detta. Och han håller upp det här. Och den första bilden vi får av korset i mitten, det är faktiskt en bild av människans onda hjärta. Bibeln berättar hur de förnedrade och misshandlade honom på ett fruktansvärt sätt. Varför gjorde han så? Jesus är den som vandrade mitt ibland oss. Han öppnade de blindas ögon. Han renade spetälska. Han helade lama. Han matade hungriga. Han uppmuntrade trasiga. Han tillrättavisade stormarna. Han reste upp döda. Och kolla vad han gjorde mot honom. Fruktansvärt. Och mitt i allt detta så hånade de honom. Till och med Judas sa att jag förrådde oskyldigt blod. Och Pilatus sa att jag kan inte hitta något fel på honom. Petrus sa att han var ett lamm utan fel och brist. Och efter allt detta, när mörkret kommer över hela landet, då berättar Lukas att en del slår sig för bröstet när de går därifrån, för de inser att liksom något har hänt som är bortom oss. Så korset är i mitten en bild på människans hjärta. Och inte bara då, därför när Jesus talar om de sista dagarna så säger han att laglösheten ska öka, som ju är motstånd mot Gud. Och därför kommer kärleken kallna hos de flesta. Det står i Matteus 24 där. Och det här ser vi verkligen mycket av idag. Men korset ger ju oss också en bild av Guds hjärta, vilket är den viktigare bilden. Att så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Jesaja säger så här, att det var faderns vilja att slå honom och låta honom lida. Att han la all vår skuld på honom. Johannes säger att Gud visade sin kärlek till oss. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Han var alltså offret, ersättaren och platsen där fadern kunde tillfredsställa sin vrede över vår synd. Och sen har vi korsen på vardera sida om Jesus. Och det står ju att de är rövade. Och det är ingen större skillnad på dem. Båda är kriminella. Båda är syndare. Båda är skyldiga. Båda är dömda. Båda är korsfästa. Och båda hädda mot Jesus. Och det här är en bild av världen. Det finns de som accepterar Jesus och det finns de som förkastar Jesus. Och ur Guds perspektiv så är det bara dessa två människor, typer av människor som finns. Alltså att det kommer finnas de i himlen som accepterade hans förlåtelse och det kommer finnas de i helvetet som vägrade hans förlåtelse. Så när hans son är korsfäst så tillåter han att två människor blir uppspikade på var deras sida av honom. Och det är ingen större skillnad mellan dem. Båda två är skyldiga. Båda är skyldiga. Jag tänker att om vi tänker att andra är värre än oss. Om jag tänker så här, jag klarar mig ganska bra jämfört med vissa andra. Då har inte jag förstått Guds nåd. Eller vem som än gör det. Därför att du och jag kostade allt för himlen utan vissa andra. Och jag predikar till mig själv nu. Därför jag hade en period sen jag blev frälst där jag gick och tänkte så. Så jag bekänner det. Och vi kan ju alla falla och behöver påminnas om att det faktiskt kostade allt himlen hade för att du och jag skulle bli frälsta personligen. Så han låter två människor bli uppspikade på var deras sida av Kristus. Och när vi börjar titta fortsätter titta så börjar vi se skillnaden mellan dem. I Lukas kapitel 23, vers 39-43 där, står det så här. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: är inte du Messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa: fruktar du inte ens Gud? Du som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi har gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, och de flesta översättningar säger faktiskt Herre. Herre, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Så på något sätt så börjar den ena rövaren ana att han i mitten är annorlunda då. Och det enda han hörde honom säga var att: fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och mitt i allt detta så sker en förändring i den ena rövarens hjärta. Och båda två är fastspikade. Så de kan inte gå ut och besöka heliga platser eller något. De kan inte bygga barnhem. De kan inte göra religiösa saker, om man så säger. De kan inte säga: jösses, jag har varit så hemskt, så nu måste jag göra något bra innan jag dör. De kan inte göra någonting. Och Gud gjorde detta medvetet. Han tillät att två likadana människor blev uppspikade på var deras sida av sin son. Och det enda som kan förändras på dem är deras hjärtan. Vilket sker i den ena rövaren. Och han kan inte göra något med sina händer. Han kan inte göra korstecknet. Han kan inte gå till en kyrka eller någonting. Allt han kan göra är vad vi ser i Romarbrevet 10:10. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Och det är bilden som hålls upp framför oss. Och Gud vill liksom, han vill inte ha hjälp av våra händer för att komma till himlen. Nej, Jesus sa att det är fullbordat. Och när vi är frälsta så borde det finnas, växa fram goda gärningar i vårt liv. I Efesierbrevet 2:10 säger att det finns förberedda goda gärningar som vi ska vandra i. Så när vi är frälsta borde det växa fram frukt då i våra liv. Men ingen kommer till Jesus genom goda gärningar eller prestationer då. Ingen kan göra det. Och dessa båda män är fastspikade inför världen och kan inte röra sig. Så de kan inte göra någonting. Men hjärtat börjar förändras i den ena mannen. Och han säger till den andra: du, har du ingen gudsfruktan eller? Vi är under samma fördömande. Och jag hoppas att du inser att vi kan skrika nu. Men snart är vi allihopa på andra sidan. Vad det nu är. Och han säger: vår dom är rättvis. Och det här är bekännelse då. Men han har inte gjort något ont. Och han säger att vi får vad vi förtjänar för det vi har gjort. Men inte han. Och det här är varje bekännelse när vi kommer till Kristus. Det är vad vi inser, att jag förtjänar det. Han betalar ett pris han inte var skyldig till, eftersom jag var skyldig till ett pris som jag inte kunde betala. Jag förtjänar detta. Inte min fru, inte mina barn, ingen i min församling. Jag förtjänar det, inte han. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och sen vänder han sig mot honom och säger: Herre, och förstå vad som händer nu. Alla tre hänger på ett kors med spikar genom fötterna och händerna. Och det är när de sjunker ner som de kan andas in då. Men för att kunna andas ut så är de tvungna att pressa upp sig. Och det var därför romarna brukade krossa benen på korsfästa, så att de inte skulle kunna göra det. Fruktansvärt grymt. Och eftersom tal är en del av utandningen så måste liksom rövaren trycka upp sig när han säger Herre. Tänk vilken underbar gåva till sonen som hör detta. Herre, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och det betyder att han trodde att det fanns existens efter den dagen då. Han bekände något. Mellan raderna så säger han, när du kommer till ditt rike så är du kung. Eftersom det är ditt rike. Och jag är inte säker på vilken typ av kung du är. Men något är på gång här. Och jag har inte många beslut kvar att fatta. Och det här kommer bli ett av dem. Och vem du än är och vad som får dig att liksom be för de här människorna som korsfäster dig och hånar dig. Att be din fader i himlen att förlåta dem. Jag tror du kan applicera det här på mig. Så Herre, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus säger inte, jassa, nu är jag Herre. Ja, dig ska jag verkligen tänka på som hädar mig. Det här glömmer jag aldrig. Alltså, när vi kommer till Kristus och ber om förlåtelse så tar han aldrig upp vårt förflutna igen. Djävulen och människor kan göra det ibland, men Jesus tar aldrig upp vårt förflutna. Det är under hans blod, det är borttvättat. Och rövaren som precis hade härdat mot honom säger, Herre, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Och efter detta kom mörkret. Och det fick tyst på de här som hånade Jesus. Och det hände mitt på dagen. Och då blev det mörkt. Och det fanns ju ingen el på den tiden. Och ni kan föreställa er rövarna som hänger bredvid honom. Den ena måste ha tänkt, och bara jag är glad att han sa att du ska vara med mig redan idag då, i paradiset. Och jag undrar vad den andra tänkte. Och i detta mörker så ropar Jesus, min Gud, varför har du övergivit mig? Och trots Jesus enorma fysiska lidande så kan inte det jämföras med hans andliga lidande. Att vara avskild från fadern för att bära mänsklighetens synd. För att bära vår synd. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Jesaja säger att Herren la all vår skuld på honom. Och de här tre timmarna av mörker, ett, man kan säga tidens och evighetens centrum. Lammet som blev slaktades från världens grundläggning manifesteras i tid. Det är då han dricker den här bägaren. Han bad att få slippa om det var möjligt. Och det här är alltså Guds vredesbägare som är fylld ända upp till kanten. Det står i Uppenbarelseboken kapitel 14, vers 11 att röken från dess plåga stiger upp i evigheternas evigheter. Det var detta han drack alltså. På något sätt, Jesus är evig. Men alltså på något sätt får han uppleva evigt lidande, andlig död och evig separation från Gud i det mörkret. Så något händer mellan fadern och sonen som ingen mänsklig far och son kan förstå djupet av. Han som älskar sin son mer än någon far älskat sin son vänder ryggen åt honom och lägger hela världens synd på honom. Vilket gör honom till försoningen. Då faderns vrede blir tillfredsställd. Och alla gör vi saker ibland som vi inte ska hålla på med. Och det finns fortfarande områden i mitt liv som inte är likt Kristus. Jag är en syndare. Och det finns saker jag gjorde under livet som jag inte ville att andra skulle se dem. Och allt var i det mörkret. Och han betalade för det, eftersom jag aldrig kan göra det. Han frälser oss och betalar för våra tidigare, nuvarande och framtida synder. Och det ger oss aldrig en rättighet att synda, men det ger oss frihet i Guds nåd. I det här mörkret så betalar han det fulla priset för vår synd. Så att vi aldrig behöver ropa, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag tänkte det står i psalm 103. Att så långt som öster är från väster, så långt avlägsnar han våra synder från oss. Och man kan faktiskt gå öster eller väster för evigt. Teoretiskt sett, eftersom dessa riktningar är relativa till jordens rotation och saknas fasta slutpunkter, till skillnad från norr och söder. Så Jesus visste vad han talar om när han la ut sitt ord. Så det går inte att mäta avståndet på hur långt han tog bort våra synder från oss. Är inte det fantastiskt? Det är fullbordat. Och det var också så långt Kristus var övergiven av Fadern. För det är på grund av honom som våra synder har avlägsnat så långt som öster är från väster. Det är liksom ofattbart för oss att förstå skräcken han fick uppleva av att vara förlorad i mörkret. Upplevelsen av att vara förlorad och plågad för alltid liksom, i det mörkret som man gick igenom. Vi har inte den mentala kapaciteten och gå in på djupet av allt detta då. Och när han kom ut i mörkret så sa han att jag törstar. Så de gav honom ättikvin. Och när tungan lossade så ropar han triumferande. Det är fullbordat. Du vet, det är fullbordat. Och rövarens upplevelse som ny troende, det skulle inte bli speciellt trevlig då. Men han var ju i paradiset med Herren i slutet på dagen. Och det sista han hörde honom säga var att det är fullbordat. Och rövaren på andra sidan som förkastade honom hörde samma sak. Men det var inte för honom eftersom han vägrade. Idag ska du vara med mig i paradiset. Och förresten, det här har inte förändrats. Och kolla här. Idag finns det kristna som har fallit tillbaka idag. Och en del bryr sig inte. Men det finns faktiskt de som bryr sig. Men ändå så kommer de inte tillbaka till Gud. För de går omkring och tänker att jag är en bortason. Jag har syndat mot ljuset. Jag har syndat mot Gud. Så han vill nog inte ha mig tillbaka. Du vet. Och jag kanske behöver göra det ena och andra för att han ska acceptera mig igen. Nej, nej. Det enda han vill ha är våra hjärtan. Det finns inget vi kan göra som imponerar på honom. Han vet slutet från början. Han visste vad han fick när han frälste oss. Vi visste inte vad han fick när han frälste oss. Men han visste att en del av hans barn skulle falla tillbaka en dag. Och Gud är ju god och reser upp människor. Jag har fallit många gånger. Han visste vilka som skulle gå bort från honom. Och han blev inte chockad över våra beslut. Liksom. Det är vi som blir chockade. Men vi behöver förstå att vi bara kan komma tillbaks på samma sätt som vi kom från första början då. Alltså med tomma händer och fastspikade på korset, bildligt talat. Det finns inget vi kan göra. Det är våra hjärtan han vill ha. Herre, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Rövaren kände inte till de fyra andliga lagarna. Han kände inte till syndarens bön eller något sånt. Och som Guds barn så har vi inte rätt att tro att vi har gått över gränsen. För det tar bort alla ursäkter. En troende har ingen ursäkt att inte komma tillbaka till frälsaren som älskar oss och dog för oss. Ingen ursäkt att inte komma tillbaka till honom som gav allt han kunde ge för att göra oss till sina egna. Då. Och nu känner inte jag alla här. Så jag vet inte vad jag tror de flesta är kristna här, men Om du aldrig har kommit till Kristus så är detta så viktigt. För du kan aldrig komma till honom med prestationer. Han vill att du ska lita på honom. Du måste komma till honom som en syndare i tro på att han dog på korset för din synd. Och att han begravdes och uppstod på tredje dagen. Så att alla som litar på honom uppstår till nytt liv i den här världen. Till evigt liv i den kommande världen. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Han älskar dig. Han älskar oss. Och det finns inget vi kan göra. Det finns inget du kan göra för att förtjäna hans kärlek. Du måste komma till honom i omvändelse och tro och ge ditt liv till honom och be om förlåtelse. Det finns inget annat sätt. Och det här är en bra tid för oss som är troende att närma oss Herren med öppna hjärtan. Och säga liksom, Herre, du höll inte tillbaka någonting för mig. Håller jag tillbaka någonting för dig, ifrån dig? Visa mig vad jag behöver förstå. Och han vägleder oss kärleksfullt. Finns ingen fördömelse. Han talar varsamt till oss. Och han längtar efter dagen när vi äntligen får mötas. Eftersom vi är hans älskade brud. Så han gav sitt liv för oss.